Podplay. Live från Stockholm och Dallas, Texas. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
Vi fortsätter ju gå på de här wrestling-showerna. Det var ju då WrestleMania Night 2 här häromdagen. Det är två kvällar i rad då, som det är 75 000 människor på Dallas Cowboys Stadium. Man ska inte hålla på med fat-shaming, tror jag.
Nej.
Förutom kanske just när man ska gå på sådana här stora events. För att du vet hur en stol fungerar, Clara.
Ja, men jag vet inte om jag vågar lyssna på vad du har att säga nu.
Nej, verkligen inte. Bara säga att oftast alltså när man tilldelas på sådana här event, så har man ju, det är en stol per person, så att säga.
Ja.
Det kan säga klassiskt upplägg.
Här har jag köpt en biljett för flera tusen.
Vilken stol är min stol?
Ja, man går ju...
Plats 12, stol.
Det är sällan man går och kollar, nu ska vi se, här tror jag är mina platser. Plats 12 och plats 13,5. Alltså att det är ju sällan...
Okej.
Nej, men man kan ibland bara återplaceras mellan människor som har olika begrepp till det här stolsgrejen då. Så det är så svårt. Och du la ju upp en bild på mig och John till exempel på ett sånt här wrestling-event. Och då såg vi lite obekväma ut. Men det beror ju också på att man... Det går ju inte att jubla bredvid folk som är... Alltså man har inget utrymme att jubla, för man blir lite ihoptryckt. Man känner sig som att man sitter i en tub sådär. Och det är fine, men det var bara... Ja, så där satt jag då på WrestleMania Night 2 ganska ihoptryckt, kan man säga. Sen för att göra det ännu värre då, det var att jag tre gånger under kvällen får att jag känner, jag sitter då och tittar på matchen, och så får jag liksom som ett slag i bakhuvudet.
Vadå slag?
Som ett karateslag, en karate-chop liksom.
Va?
Så låter det som ingenting som man gör när man är svensk och man är ute. Det är liksom, ja. Och sen ett chop till en halvtimme senare, så här. Och sen sist här då ett tredje chop i bakhuvudet. Och då böjer sig då mannen bakom mig fram. Kan han heta Pedro? Jag har ingen aning. Och så säger han: Sorry bro, I hit you in the head like 3 times now.
Sorry bro.
Som att ni hade en egen match som pågick.
Och han sa det med ett leende, och så gav han mig en sån fist bro pump. Och men jag menar bara att jag skulle kanske önska att han istället för att slå mig i huvudet slutade, alltså om han satt och räknade gångerna man slår någon i huvudet, så kan man ju tänka att redan gång 2 är en gång för mycket.
Ja, men han hade ju koll på gångerna.
Ja,
det
vet,
här är gång 3, alltså efter det skulle det vara fjärde gången och så vidare.
Jag har aldrig slagit någon i huvudet på den här, och om jag hade gjort det så hade jag liksom inte tagit upp den. Alltså som att antalet var det roliga här. Det roliga är ju inte att man råkar slå någon i huvudet 3 gånger. Det pinsamma är väl första gången man slår någon i huvudet. Välkomna hit allihopa. Det är ju en ynnest att kunna vara på andra sidan jorden och ändå få alla de här meddelandena vi får till The Daily Messiahs Instagram och vår e-post i dailymessiah@gmail.com, och så att ni är med, att ni lyssnar. Och det, ja, det känns som att vi är en enda stor familj. Jag såg att det var den 5 april idag. Vi missade ju helt aprilskämtsgrejen. Var det någon som blev lurad?
Nej, det är oroväckande att jag inte upptäckte ett enda aprilskämt, för det innebär ju att jag har gått på allt.
Jag läste någon artikel om det där, att de också var i de här, vad ska man säga, krigstiderna som vi är då, att även medierna och så där var lite sparsamma med den där typen, för att det är ju fortfarande någon slags sån här outtalad överenskommelse över hela världen att ta det lugnt nu med all form av...
Ja.
Skämtande, alltså håll skojerierna på en städad nivå.
Men jag tror att det var någon som skrev typ förra året, eller det var någon gång under pandemin, att liksom allt är ändå redan som ett stort skämt, så att folk skulle köpa nästan vad som helst. Alltså det blir nästan inte ens roligt.
Inte det är väldigt platt, vad är det för platt samtidigt?
Men vadå, alla som håller på med första aprilskämt är väl platta?
Jo, men det är platt samtidigt. Nu går det inte att komma på någon mer, va? Va? Går inte göra en skriven tv-serie längre, för att världen är galen som den är.
Ja, så pratar de platta 1 april människorna.
Ja. Men vi kan väl säga en sak om vår podcast, att vi är de enda som tar upp aprilskämt som inte blev av 5 dagar efter. Det är ändå
Det är en bedrift.
Ja, det är nyhetsledande på något sätt, tror jag.
Ja, visst. Ja.
Det enda jag tror att jag såg var att på Huddinges, den här vi som bor i Huddinge på Facebook, så hade de lagt ut att Huddinge kommun då släppte en doft av Huddinge. Och då är det en parfym så att man kunde lukta som Huddinge kommun.
Gud, och vill man, det var liksom... vill man göra det? Eller jag vet inte. Alltså, om man,
hur luktar det?
Hur luktar Huddinge kommun?
Ja, men då var det typ, eftersom det finns mycket skogsområden och natur, så var det liksom lite mustigt, lite naturdoftande, fräscht och så vidare. Men jag vet inte, jag läser inte exakt beskrivningen, men det är väl en doft. Nej. Av misslyckad integration.
Besvikelse.
Kanske. En doft av, ja, men vi har haft ganska många mord där nere vid Huddinge centrum också. Och, ja, du vet,
en doft av uppgivenhet.
Ja, lite så. Och extremt dåliga asfaltslagningar.
Fast det kan ju vara lite gott, den här nylagda asfaltsdoften. Jag vet inte om det är en stor säljare.
Ska jag gå runt och dofta asfalt?
Ja, men det är
det någon som har lagt asfalt här? Nej, det är bara jag.
Det är bara jag, älskling.
Min nya doft.
Säger du? Ska vi gå till sovrummet direkt, eller vill du?
Vi kan väl be alla lyssnare höra av sig om de har blivit utsatta för ett aprilskämt.
Har du som lyssnar gått på en nit i år för några dagar sedan? Hör av er till oss så kan vi lägga upp det på vår Instagram.
Och hur firar ni jul i er familj?
Nej, men det är kul att ni är med oss och att ni lyssnar. Och jag är högst nyfiken, Klara Doktorow, vad som händer hemma i Sverige.
Jag var inne på Demi Moores Instagram här för förra veckan och blev liksom tagen av hur otroligt väl hon åldrats. Jag tycker att ni ska gå in och kika på det. Men då så såg jag också då att hon var en av dem i familjen Willis Moore som hade postat att då Bruce Willis drar sig tillbaka och går i pension helt enkelt från skådespelaryrket 67 år gammal, för att han då enligt familjen har drabbats av afasi.
Jag är inte så bekant med sjukdomen överhuvudtaget, men det verkar ju inte vara inte de bästa prognoserna, va?
Nej, precis. Alltså, det var ju personer då som hade jobbat med honom på den här filmen White Elephant 2020, som bland annat då hade sagt att han skyfflades liksom bara runt som en icke-docka på de här inspelningarna. Och han har med sin assistent hela tiden och han frågade var han var någonstans och man hade fått så här, ropa hans repliker i någon liten öronsnäck och så vidare. Så det verkar vara kämpigt. Samtidigt har det kommit lite andra typer av vittnesmål också som säger att det inte alls har varit så farligt. Så det kanske har varit lite att det kommer och går. Jag kan inte heller så mycket om sjukdomen. Men jag tänkte så här, han är ju, slog igenom då 1988 i Die Hard som polisen John McClane. Det här är väl hans mest kända filmcitat, kan man säga.
You really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Det var ju en replik som återkom sen i de kommande Die Hard-filmerna också, så det finns ju tusen olika versioner av den här. Brukar ni köra den?
Jag har ett väldigt specifikt minne till just den här filmen, och det var ju då jag var 10 år gammal, och fram till man är 10 år gammal så har man ju då barnkalas, alltså ni vet, ballonger och fiskdamm och allt sånt där, så som barn vill ha det. Sen plötsligt kom jag ihåg då min kompis Oskar Ringdahl, han fyllde 10 och då skulle han plötsligt då gå över till en mer hård för grabbkväll, alltså en mer, alltså när man fyller 10 då går det mellan, så då skulle man inte längre ha barnkalas utan då skulle han ha grabbkväll.
Töntigt.
Ja, töntigt, ja. Då skulle han ha då hamburgerkväll. Och då skulle de sen då titta på Die Hard. Och då blev jag inbjuden. Och jag kände redan när inbjudan kom att jag tyckte det var lite obehagligt i magen. För jag tyckte ju, jag ska inte ljuga, jag tyckte om det barnsliga. Jag tycker fortfarande om det barnsliga. Jag tycker inte man ska hålla på och förställa sig. Utan
det är fortfarande fiskdamm på dina födelsedagskalas.
Ja, jag skulle gärna ha det om det inte blir så konstiga blickar bland de andra 40-åringarna. Men
jag har också jobbat för den som måste jobba med där bakom det där nätet.
Ja, alltså Kristina är inte nöjd alls när jag säger så. Och så står du här bara och varje gång det rycker. Och ibland är det kul om man bara får en, ibland är det kul om man bara får en strumpa, och då blir John besviken innan han får den riktiga påsen.
Nej.
Fan, det ska jag ha när jag fyller 40. Jag ska ha fiskdamm. Ja, i alla fall. Lång historia kort då. I alla fall, då hamburgare redan där sitter jag och blänger lite. För jag är ju ingen tårta, tror jag det var heller. Och sen då så skulle alla grabbarna då, med grabbarna menar jag då de här 10-åringarna, då skulle de gå in i vardagsrummet och titta på Die Hard. Och då sa jag till Oscars mamma så här, vet du vad, jag tycker inte riktigt om såna där pang-pang-filmer. Och då gick jag istället in i Oscars rum och satt och spelade tv-spelet NBA Jam på Sega Mega Drive istället. I ensamhet då i 2 timmar medan de andra killarna skrek och hejade på Bruce Willis i soffan då i vardagsrummet. Så det är mitt enda minne. Och jag har faktiskt aldrig sett, det är så nära jag kommit till någon av de där hardfilmerna. Det är då när jag hörde den genom väggen medan jag satt och spelade tv-spel. Ensam hemma hos Oskar Ringdahl där på, ja, i Vasastan i Stockholm. Oskar, om du lyssnar på det här så får du gärna höra av dig och säga hur fan du tänkte egentligen. Men ja.
Och du är numera inbjuden till Messias 40-årskalas.
Ja, otrolig, otrolig nostalgi jag känner nu när du pratar om Sega Mega Drive. Det var ju ett intresse jag hade också. Men nej, men jag såg också Die Hard för första gången i vintras. Men det jag tänkte här nu är att jag trillade över Bruce Willis dubbelgångare. Han har alltså en dubbelgångare som är så lik honom att han är mer lik Bruce Willis än vad Bruce Willis är själv. Och jag vet inte hur det här är möjligt. Jag tänker att vi ska posta bilder på vår Instagram så får våra lyssnare avgöra om Bruce Willis dubbelgångare Pablo Perillo är mer lik Bruce Willis än han själv. Vi kan bara lyssna hur den spanske Bruce Willis då låter.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Perillo, doble de Bruce Willis y estoy aquí en cameo. Sí, así que te espero aquí para darte el mejor saludo para tu amigo, tu amiga, un familiar, a quien quieras. En festejo de cumpleaños, casamiento o lo que se te ocurra, yo voy a estar aquí para eso. Así que...
Spöklikt ju.
Ingen aning om alltså, vad han pratar om här, för jag kan inte spanska. Du kan väl
sa
lite spanska?
Sa han yippee-ki-yay motherfuckers på spanska?
Han gjorde inte det. Men det är nästan, alltså, det är spöklikt. Det är fruktansvärt likt. Så nu tänker jag att så här, det finns ju ändå en framtid för Bruce Willis, fast att han kan använda sin dubbelgångare då, Pablo Perillo. Och så kan Bruce bara fortsätta ändå och ta roller. Det blir lite spansk salsa-stämning, men det tror jag ändå att det har väl aldrig någon dött av.
Klara, det är roligt att du pratar om spanska. Jag har alltså chockerande uppgifter om Johns spansktalande grejer. Han går ju runt, han har ju varit i Spanien ganska mycket och han har då försökt föra konversationer med folk här på hotellet. Jag ska ta upp det längre fram under veckan, men det här är alltså, om man kunde göra ett gräv om det här, om Janne Josefsson skulle vara på det här hotellet så skulle John aldrig mer få podda, tror jag. Det här är alltså, jag ska ta upp det längre fram. Nej, men det är, nej, jag går och antecknar och smygfilmar och jag tänker, vad fan är det som pågår här? Det är John som försöker konversera med. Ja, jag tar upp det längre fram i veckan, jag bara säger det. Nu John, hoppas jag att du har förberett en jombola på svenska.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Varje dag så har vi segmentet som vi kallar Jomboland. Det innebär att John Wilander Lambrell, vår nöjeskonsult här i studion, han drar någonting ur sin jättelika jombola. Och det, ja, det är en tombola då, som han har satt sitt eget namn på. Och då står det ett ämne på den här lappen som han drar. Och då måste han blixtsnabbt prata om det. Gärna med en humoristisk knorr. Det behöver inte vara det, men det är alltid uppskattat. Och det är väldigt spännande och det är därför du är du, John. Det är därför, det är väldigt få som kan göra det där. Så det där blixtsnabbt. Vad står det på lappen idag?
Hur man titulerar Vladimir Putin. Okay. Står det.
Inte så,
inte så mycket nöje,
nej,
kanske.
Nej, precis, kanske verkligen. Och det ska vara tydligt med att det behöver inte vara, jag sa det här med humoristiskt, det kan ju vara allvarliga grejer också, så att det, ja, du måste ju följa lappens lag.
Ja, men exakt, det är inget som jag bestämmer över, men det som är liksom, det som har varit lite intressant är ju, samtidigt som kriget i Ukraina fortsätter och det blir ju, det dyker upp mer obehagliga detaljer för varje dag som går, så fortsätter ju samtidigt liksom diplomatin runt det här, eller vad man ska kalla det, för det ligger ju i mångas intresse att fortsätta att fredsförhandla då, att även om man anser att Ryssland och Vladimir Putin gör fruktansvärda saker, så vill ju fortfarande världens ledare ha honom till förhandlingsbordet. Det har ju varit en pågående diskussion i vad man liksom kallar Putin för någonting. Och det är många journalister som undrar, vill du kalla honom en kriminell och så vidare. Och det där har ju blivit lite diskussion mellan världens ledare. Vissa har ju använt hårdare begrepp om honom och vissa har valt att inte göra det, så att säga. Jag tyckte det där var lite intressant. För först så handlade det väldigt mycket om, Joe Biden är ju den som har fått flest frågor om det här. Att vad kallar du Vladimir Putin för någonting? Och det där har ju liksom eskalerat lite grann. Vi kan väl höra vad han började när han började använda lite hårdare ord om Putin för några veckor sedan. Då lät det så här. He's a war criminal. Och då började ju liksom Biden att eskalera språket, kan man säga. Och det har ju blivit väldigt mycket skriverier om det där. Och sen fortsatte det. Biden åkte till Europa, höll en presskonferens tillsammans med EU, och då sa han så här:
Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine.
Pure thug.
Pure thug, murderous dictator. Han liksom eskalerar språket lite grann här. Sen så kom han till Polen, Joe Biden, då träffade amerikanska styrkor, NATO-styrkor som var stationerade där. Och då kanske han använde det allra grövsta ordet för att beskriva Putin hittills då. Vi kan väl lyssna på vad han sa då.
You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think?
He's a butcher.
Butcher.
Slaktare. He's a butcher, slaktare då, vilket kanske är... Man kan kalla människor många saker, men slaktare ligger ganska högt upp på listan över saker man kanske inte vill bli kallad då. Om man inte då är en slaktare.
Om man jobbar alltså, som slaktare så är det ju givetvis
alltså, djurslaktare.
Ja, man, på ett slakteri, alltså, så som det fanns förr i tiden, fanns det ju i småstad. Det kan jag sakna faktiskt, i småstaden ofta. Om man kommer i Sverige nu så fanns det ju förut brödbutiken och så fanns det slaktare. Men nu när man kommer till de småstäderna, då är det ju alltid bara ett stort Coop eller ett stort Willys. Och det är tråkigt. Det har inte mycket med det här att göra. Men
precis. Men där är det väl okej att kalla någon slaktare.
Ja, det tror jag.
Men, och jag menar, det här har ju gett liksom ringar på vattnet över hela världen. Och Abba Björn Ulvaeus vill ju inte vara sämre. Utan han valde också att beskriva Vladimir Putin med ett ord då, på hela Sveriges skramlar. Galan för Ukraina som gick av stapeln häromdagen. Och då eskalerade han då det här hur man titulerar Putin och använde, ja, men kanske det grövsta ordet hittills för att beskriva honom. Jag skulle hävda att det här är värre än butcher.
Och vi vet alla att tragedin som utspelar sig i östra Europa just nu beror på en man. Och allt detta elände beror på en man. En skitstövel.
Ja. Ja, en skitstövel alltså. Det gick från war criminal till pure thug till butcher till skitstövel. Hårda ord.
Jag minns att min mamma ibland när vi bråkade, alltså när jag var när jag var liten, så hade jag ett minne. Det är som ett sånt där bortträngt minne, att hon ibland kunde skrika till mig: en skitstövel.
Och du vet vad bortträngda minnen är då?
Vad sa du?
Du vet vad om det är ett bortträngt minne.
Jag skojade lite att det är ett bortträngt minne. Du menar att bortträngda minnen inte finns?
Alltså då är det inget riktigt minne. Utan det är...
Nej, du tror ju på teorin att det inte finns. Att det är konstruerat.
Alltså det är så här, det är lika stor chans risk att det är konstruerat som att det har hänt på riktigt.
Ja, jag vet. Men det här har hänt på riktigt. Tror jag. Det är ju ett konstigt bortsänkt minne bara. Jag sitter och ser psykologstolen. Det grövsta de hittar är att min mamma skrek skitstövel till mig. Det är ju inte ingen pedofilskandal som uppdagas här. Nej. Det är inga Netflix-dokumentärer som gör som det här.
Du blir kallad en skitstövel. Vad är en skitstövel? Är det alltså att man har fått skit på stövel?
Det är ju grovt. Jag vet, min pappa ibland kunde kalla folk för apor. Det var ju också jävligt. Alltså inte rasistiskt alltså. Nej, verkligen inte rasistiskt. Det är mer bara att det är en jävla apa. Det låter också grovt.
Det brukar jag också säga. Det tycker jag är effektfullt.
Ja, men jag tycker även skitstövel har en tyngd.
Ja, men det tycker Abba Björn också.
Ja, jag ska vara tydlig återigen att min pappa använder det inte så som Malmöpolisen använder apor. Alltså med hudfärgsbetingat. Messias minut. Messias minut idag fokuserar på... jag är i USA och det är svårt att komma ifrån det. Den fokuserar på amerikanerna. Vi har varit i USA här en vecka ungefär, och det är svårt att undkomma det som man tänker varje gång man kommer hit om just amerikaner. Att vad är det med dem? Till och med så att det som jag tidigare hade som ett segment, filosofiska funderingar. Ni minns, ofta var ju han filosofen Eklund, Sigge. Han var ju ofta med där. Och han sa några jävla visa ord där för ett tag sedan som vi spelade upp. Jag kan spela upp dem igen.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Sverige är ju, där är ju de flesta människor lite mindre socialt kompetenta än amerikaner.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Ja, det där är ju en take. Men man kanske kan revidera filosofen Eklunds ord lite grann. För att socialt kompetenta är ju en sanning med modifikation. För jag vet inte riktigt. Det han menar är att amerikaner kan prata mer än svenskar. Att de har lättare till att börja prata med nytt folk, helt
enkelt. Ja, det får man ju ge honom och dem.
Ja, det man skulle kunna ifrågasätta är om det verkligen är samma sak som social kompetens. Mm. För att det som har slagit med de här sista dagarna här i USA är ju att det är väldigt märkligt hur de pratar och att de pratar hela tiden och att de pratar med vem som helst och att de är lite så som du sa John, som barn som bara säger saker rakt ut, det första de tänker på. Alltså om man kommer så säger de ah, a black shirt, att de måste säga saker de ser. Ibland blir det roligt, som när vi gick förbi hotellet för någon kväll sen och då var det en kvinna som sa till mig och John, oh, the Olsen twins.
Va? Vadå the Olsen twins?
Ja, men du skulle säga, det blåste lite den dagen och Johns blonda hår fladdrade i vinden då. Det var lite lik i farten, var lite lik Mary-Kate kan jag tänka mig. Vad vet jag?
Ja, och då är du Ashley. Ja.
Det var väldigt märkligt i alla fall, men jag tog det inte som en stor förolämpning.
Nej, nej. Men det man slås av och det man kan faktiskt ifrågasätta är det här verkligen social kompetens, för att det här är ju också jävligt konstigt. Vi hann ju inte ens lämna Arlanda innan då en amerikan inleder en konversation med en annan kvinna som sitter liksom tre stolsrader bort. Och då är han mitt i en story och de börjar alltid på samma sätt. De börjar lite smygande sådär och börjar säga hej. Och sen 30 sekunder senare så är de mitt i sin life story. Och de frågar aldrig heller om det här är okej. Det är ju ett slags övergrepp, speciellt på en svensk, är det ett slags verbalt övergrepp.
Ja, det är ett socialt övergrepp.
Ja, det är det. Att de direkt säger, för de ofta går in i en story och säger, have I told you about the time? Så bara, no, we just met, varför skulle du berätta för mig? Och vi bor på ett väldigt fint hotell i Dallas och då är det någon slags bröllop som pågår. Alltså så de har flugit in dudes och dudettes från hela landet. Ja. Så det är liksom riktiga, du vet, amerikanska dudes. Alla har såna här stora solglasögon och kepsarna på bak och fram och utspända axlar. Och de är bara, det är storyteller efter storyteller. Och de står vid det här poolområdet i timmar, alltså. Det är som någon slags, vad ska man säga, någon slags social kompetenskull. Alltså när en är klar med sin life story, då är det som att de taggar varandra och så är nästa gång, but have I told you about my...
That reminds me of...
Så går de bara runt så där. Och det är fan otroligt. Och John sa någonting ganska vettigt. Jag tror att de kan inte hålla käft.
Nej. Alltså ens om de ville hålla käft, så vet de inte hur man gör. Precis som svenskar kanske inte vet hur man gör när man ska öppna käften. De vet inte hur man gör, de kan inte hålla käften.
De kan inte hålla käften.
Har någon en vit tröja på sig så måste man säga, oh, a white shirt.
Som barn, som små, små, dumma barn. Och det är... Det highlightades, alltså, vi skulle gå ut igår kväll och ta en drink, jag och John samlade på en bar. Och då är det sjuka också att man genomgår alltid samma process med en amerikan. Att man först tänker som svensk, precis som Sigge Eklund gör här. Att man tänker, fan vad trevligt, nu har man undkommit i stela Sverige. Så nu kan vi äntligen, fan det här är ju egentligen jag vill ju inte vara stel, jag vill inte vara inbunden. Jag vill ju också kunna sitta vid en bardisk och snacka lite. Det är ju den första tanken när bartenden säger så, hey, where are you guys from, what are you doing here och så vidare. Ja. Men sen uppkommer ju någonting sinnessjukt och sen är det ju som en jävla gisslansituation i den där bardisken som man långsamt försöker ta sig ur. Man tittar mot nödutgångarna, ja. Man tittar på varann, man himlar med ögonen, men det går liksom inte att ta sig ur, för Jeff i baren, han har fått korn. Ja, men han har fått korn på ett jävla snack. Och,
jag har aldrig sett mig så här, dricka en drink så snabbt heller. Han hällde i sig den på kanske en minut. Han blev jätteberusad så.
Det är det enda sättet att få Messiah full.
Ja.
Så att han blev
jag shottade min champagnedrink. Ja, de är ofta trevliga, men det är som att de inte förstår hur man för ett normalt samtal. Han frågade mig saker, när det kom fram då att vi var från Sverige, så sa han så här, oh, you guys, what kind of music do you listen to in Sweden? Och försökte jag säga, ja, det är samma, det är ungefär samma musik över hela världen. Och så sa han, yeah, I get it, just different words, right? Just different words. Nej, samma musik. Låtarna kan transportera sig. De är inte... Vi checkar inte in låtarna i tullen. Vad pratar de om? Yeah, I know. All human beings saying the same stuff, just using different words, right? Och nej, samma.
Vad betyder ens det? Alltså, vi lyssnar inte på The Weeknd, utan vi har någon svensk version, helgen.
Då brukar man döda den konversationen. Nej, det är samma. Vi lyssnar på Kanye West. Oh yeah, I've heard of him. Ja, han är ju för fan härifrån, din idiot. Ja. Sen så tittar han bort mot några andra gäster och så sa han, hey guys, do you have plastic surgery in Sweden? Och först trodde jag mena alltså att han blinkade mot de här andra gästerna som skulle kunna vara lite opererade. De såg ut som liksom lite äldre människor som möjligtvis skulle kunna operera sig. Men det var inte det han var intresserad av. Han var bara nyfiken på om konceptet plastikkirurgi än hade nått de svenska breddgraderna. Och så sa jag, yes, right, yeah. What things do people usually do in Sweden when it comes to plastic surgery? I don't know, I'm not...
Typ nu är någon sån här svensk diplomat som förklara
vad fan är det här för frågor? Som att någon hade hotat honom bakom bardisken och sagt så här, du får bara ställa tre frågor för att få reda på så mycket som möjligt om de svenska människorna i baren.
Och det var valen han gjorde.
Och då började med musiken. Och sen var det plastikkirurgin. Ja, och sen toppande hela då. Sen toppande hela när vi sa så jag kan inte så mycket om plastikkirurgin, så toppande hela med så här, all right, one more question, son. Do you have islands in Sweden?
Va? Va?
Do you have islands? Frågade han. Han var nämligen från en island. I'm from an island outside of Boston.
Han var från en ö. Och då undrar han, har konceptet öar tagit sig hela vägen till Sverige? Eller är det något unikt amerikanskt?
Men har ni inte bara haft en väldigt otur med vilken ni hamnar bredvid jämt? För det där är ju, det där är ju, det är en imbecil.
Alltså, de är ju säkert inte dummare än någon annan, men de väljer ju att säga, alltså jag tänker ju massa dumt hela dagarna, men, ja, men, nästan det, ja. Men vi väljer ju inte säga allting.
Nej, precis.
Man kan säga mycket om mig, man kan kritisera mig för mycket, men man kan fan inte kritisera mig för att jag inte tänker efter innan jag talar. Det är en av mina bästa egenskaper, brukar alltid min fru säga. Min fru brukar säga så fint ibland när jag berättar någonting, som säger så här: åh, ännu ett sätt att sparka in en öppen dörr. Och det där är kärlek på något sätt. Jag kan inte tänka mig vad min fru hade gjort om hon hade varit ihop med en amerikan. Det hade gått 2 dagar innan hon hade skjutit honom i huvudet med en pistol, tror jag. Nu håller du käft, ni jävla öppen dörrsparkare.
Ja, ja. Ja,
så hon ska vara tacksam.
Så din fru tycker att du är en amerikan typ?
Min fru har aldrig mött en människa som är lika socialt kompetent som en amerikan. Men hon har aldrig heller varit i USA. Jag ska bjuda med min fru till USA. Ah, och sen tror jag, efter bara några timmar i det här landet, så kommer hon uppskatta mina historier.
Oj,
om wrestling, om Häagen-Dazs och om dagens poddinspelning. Fan, hon kommer bli, jag tror hon kommer bli upphetsad.
Smart plan.
Ja, ja, men det är en bra idé för att få kärleken att spira igen. Du bokar en dejt med Jeff.
Massa idioter.
Jag bara jag vet en bra bar bara här runt om hörnet.
Varför ska vi just hit? Och så bara, och du glider in lite för. Is Jeff working tonight?
och så bara står jag bara några meter bort och så hör man honom bara: so, have islands come to Sweden yet? Ja, vi får se om Jeff jobbar ikväll. Det är ju tidsskillnad var klara, så att jag och John kan ju egentligen bara wish, kan vi rusa ut och så kan vi dricka drinkar då när du egentligen ligger och sover, eller hur det nu funkar med den här tidsskillnaden. Jag vet inte, det jag vet är att vi är tillbaka imorgon bitti, svensk tid. Men det var väl allt vi hade, tror jag. Så att in och följ oss, like oss på iTunes och allt sånt där kul som man kan göra med podcast. Vi hörs imorgon. Det tyckte jag var ett trevligt avsnitt. Kul avsnitt tyckte jag.
Mycket, mycket.
Bra.
Vi hörs imorgon. Hej.
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 Podplay, en del av